Ljudcirklar från Malmö Live konserthus.
Välkomna till avsnitt nummer 3 av ljudcirkeln Symfonisk musik från Malmö Live konserthus. Som vanligt är det jag, Sofia Nilsson, orkester- och produktionskoordinatorn Emily Sandgren-Törn och orkesterbibliotekarien Andreas Wetterlund som ska försöka guida dig som är ny och nyfiken på symfonisk musik genom djungeln av kompositörer, verk och uttryck. Dagens tema är dansant musik och då undrar jag förstås, dansar ni ofta till symfoniorkester?
Ja, nu ska man kanske inte göra skillnad på genre här utan det är väl mer dansar jag överhuvudtaget.
Ja.
Och där får jag väl säga nej.
Ett nej på dig?
Ja, jag dansar synnerligen ogärna också faktiskt. Framförallt om det är liksom här dans på riktigt. Alltså,
det är intimt.
Ja, alltså om man säger röra sig till musik då, om dirigering räknas.
Ja, men jag har sett dirigenter som i stort sett dansar.
Ja, jag kanske inte är den mest rörliga dirigenten så heller, men jag rör mig ogärna utan att ha en pinne i handen.
Jag förstår.
Digga kan man göra ibland. På sin höjd.
Vi gillar dansant musik.
Absolut.
Det kan man säga.
Vi ska i alla fall lyssna lite på hur det kan låta när andra dansar till en symfoniorkester. Och idag så är vi så galna att vi helt går ifrån vårt upplägg med personliga favoriter och bubblare. Idag blir det olika typer av dans för hela slanten. Vi börjar med en vals. Och jag tänker att ni är båda gifta, eller hur?
Absolut.
Jajamän.
Dansade ni vals på ert bröllop?
Ja.
Ja, jag gjorde det också.
Vi hade till och med två.
Dubbelvals.
Ja, precis. Det var knappt meningen egentligen. Vi hade bestämt oss att vi skulle ha båtlåt som liksom inlärs av Robin Roars. Eftersom det är så, ja det är ju en vals. Men också en väldigt fin text. Mm. Faktiskt. Sen var det väl kanske lite miss i kommunikationen där. Så bandet började med en vanlig brudvals. Gäs, fina brudvals och en folksaga. Och sen kom båtlåt sen som andra låt. Så det knöt ihop fint ändå.
Och jag hade en jazzvals av Bill Evans. Very early.
Jag tänker att vals är ju liksom, det är väl den dansen som man känner att nästan alla har dansat. På något sätt.
Ja, alltså bara tanken att jag dansade den på mitt bröllop säger ju att man hjälpligt kan ta sig runt i den formen. Ja. Även om man ändå inte kan liksom, vet skillnad på sina armar och ben som jag har svårt med ibland.
Ja, det är ju det och liksom full foxtrot bara.
Man typ håller i när man går fram och tillbaka.
Skuffa fram och tillbaka bara.
Ja, precis, stuffa.
Jag skulle säga bugg är liksom nästa. Mm. Ja, är men svårt. Vi börjar i alla fall med vals. Och det första vi ska höra är en vals av en rysk kompositör, Dmitri Shostakovich. Det här känns det som att man har hört i många filmer, i mitt första intryck.
Ja, den har förekommit en hel del filmer. Det är både filmer och reklamfilmer faktiskt. Mm. Är det. Mest känd är Kubricks Eyes Wide Shut. Som är, de fick den ju ett jättestort genomslag. Den här valsen brukar kallas vals nummer 2. Mm-hmm. Ur jazzsvit nummer 2.
Varför jazzsvit?
Ja, man införde faktiskt jazzen ordentligt i Ryssland. Så man hade en statlig jazzorkester.
På 30-talet?
Ja, precis. Men det roliga med den här jazzsvit nummer 2 är att det inte är jazzsvit nummer 2. Utan det här är då egentligen svit för varietéorkester. Man visste om att det fanns en jazzsvit nummer 1. Den är känd, liksom tre satser. Så. Och så visste man att det finns en jazzsvit nummer 2. Men man hade inga noter. Men så hade man ju den här andra sviten då.
Det måste vara den.
Det måste vara den. Vi skriver att det är jazzsvit nummer 2. Den är mycket längre och många fler satser. Men det måste ju vara den då. Men sen så 99 så hittar man pianoreduktionen utav jazzsvit nummer 2. Så att då fick man liksom återskapa någon, tittade på hur första jazzsviten orkestrerad och så gjorde man en likadan orkestrering av den riktiga jazzsvit nummer 2.
Men annars kan man säga att det som är kul med jazzsviten är att jag vet inte hur många jazzmusiker som lyssnar, men det är ju inte riktigt jazz, va?
Är det det jag tänkte, det jag studsat lite på?
Ja, nej, men det, nej, det är ju inte jazz, utan jazz var ju jazz. Mer. Det, ja, det var ju, det var ju precis som i Sverige, det man kallar liksom jazz, det var ju i princip att det var, ja, var saxofon med och så var det lite synkoper ungefär. Och ja, det var inte raka slag, utan man ju gjorde lite så.
Good
det,
enough.
Ja, nej, men
det är lite som när någon försöker måla ett lejon som har sett ett lejon när man tittar på äldre tavlor sånt där. Man ja, sitter där med en ko med man.
Ja, nej, men det är bra liknelse.
Och när vi säger synkoper, vad menar man med det?
Det är musik som inte riktigt ligger på slagen, kan man väl säga, utan de liksom hugger till lite, jassar till lite.
Nästa symfoniska dans är ju, ja, symfonisk dans kan vi inte kalla det kanske, men dans där man dansar till symfonisk musik är såklart ballett, tänker jag. Och då måste vi såklart lyssna i alla fall lite på en annan ryss, Tchaikovskis De små svanarnas dans ur Svansjön. Är det extra mycket ryska kompositörer när det kommer till ballett?
Alltså det är som många av de stora kända verken är de här, är just ryska, men från början så var det kanske mer en, från absoluta början italiensk företeelse och som sen gick via franska hoven för att sen plockas upp av det ryska. Så att, men det vi känner idag, det är väl mest just Tchaikovsky är ju väldigt känd.
Så att, Svansjön och Nötknäpp.
Ja, Törnros. Ja. Den svenska traditionen är faktiskt rätt så stor, men som man inte tänker på så mycket nu och som är lite så undanskuffad, men vi har ju som Emily tycker väldigt mycket om svenska balletten i Paris. Mm. Och vi har ju en väldigt stor tradition med alltså Birgit Kullberg och
just det.
Och hennes, alltså Kullberg-balletten, så Mats Ek, hennes son.
Men just komponerandet, alltså själva musiken till balletten är väl, var väl, det man känner till är väldigt ryssbetonat. Alltså.
Ja.
Men när man tänker på balett så är det ju ofta det här liksom graciösa och vackra med rosa och tyll. Inte kanske alltid rosa, men det behöver ju inte vara så. Mm. Har du något annat balletttips eller har ni något annat balletttips?
Ja, alltså om vi tänker det ryska och sovjetiska så är det ju mycket så här, lite mer socialrealism och sånt som dyker in. Det finns ju Shostakovich som jag hade jazzvalsen av innan. Där finns ju till exempel Bulten, fantastisk historia som handlar om några som är trötta på att jobba i fabriken, så de planerar och saboterar genom att kasta i en bult i en maskin så att den ska stanna. Så där är inte så mycket till och där. Så. Och sen har vi ju även Den gyllene tidsåldern av Shostakovich också, som handlar om fotbollslag som är på turné. Shostakovich var stor fotbollsälskare, kan man säga också. Det var hans stora passion förutom musiken och kanske hans lite den här säkerhetsventil också. Han var ju inte den mest idrottsutövande själv kanske, men han tyckte mycket om att titta på. För mig, han var målvakt när han var mycket så.
Helt ny information med det här.
Ja, för mig
är
mind blown.
Har ni inte läst vittnesmål, hans memoarer? Men annars är det ju
Stravinsky-balletterna.
Ja.
Han liksom radar upp ett pärlband med fantastiska balletter.
Ja.
På tidigt 1900-tal.
Ja.
Med Eldfågeln och Petrushka. Och
sen 1913 som kommer Våroffer.
Jag tycker vi lyssnar lite på Våroffer. Ja, det här är ju verkligen något helt annat.
Ja, här är vi ju ganska långt ifrån de här rosa kjolarna.
Absolut.
Detta handlar ju, eller precis det vi hör nu är ju sista delen av vår offer där. Ja, nu är det ju en spoiler alert på mig här som säger att här dansar hon liksom yngre tonårsflicka sig till döds. Mm. Så att det är väl inte lika fluffigt där riktigt.
Nej,
kan man säga.
Verkligen.
Det är inga sagoprinsessor här direkt, utan det är ju den har ju, våra för har ju undertiken bilder från det hedniska Ryssland.
Mm.
Ja, och den, även om Stravinsky kanske inte alltid var med på erkänna det, utan snarare så tvärtom, så är det rätt mycket folkmusikinspiration. Mm. Både inspiration och även direkta citat.
Mm.
Och för det blev ju väldigt omtalat på en gång. Det blev ju, var ju stor skandal och slagsmål på föreställningen. Och det är ju lite så, ja, men det är, så är det bara musiken? Nej, jag tror inte det, utan det var också
storyn.
Ja, storyn och själva liksom dansandet, att det skilde sig så mycket, att det inte var det här graciösa man var upp på tårna, utan man liksom stampar ner i golvet verkligen. Så. Det handlar ju om att offret är att man ska ge energi till jorden, att man ska ge kraften ner, så att det är för att visa att man återför energi till jorden så att det kan en ny vår och en ny sommar med rik skörd. Så att offret, som det heter, vi tycker ju att så hemskt. Men är det då ett hemskt eller ett lyckligt slut? För det som händer när hon...
Jag tyckte det var ganska solklart hemskt.
Ja, men om man då tänker in att då har det ju lyckats. De har gjort offret och nu vet de att,
okay, ja,
att nu kommer vi att få en rik skörd. Så att första delen av den är uppdelad i två bitar. Mm. Första delen är liksom dyrkandet av jorden, man liksom hyllar jorden, och sen andra delen är att man väljer ut vem det är som ska offras.
Mm.
Och då till, när man har gjort utvalet, så är det dansen till till döden.
Wow.
Sen tänker jag också att det här med våren lite, att nu är man ju, nu är det ju mars och man är ju rätt desperat på vår, så vad kan man offra liksom för att vi ska komma igång med våren?
Kan vi offra en dotter?
Kan man ta?
Ja.
Är det dags för en tonåring att sätta livet till?
Ja.
Jag vet inte.
Ja. Du var inne lite där på folkmusik, och en av anledningarna till att vi valde det här temat, förutom då att vi är tre otroligt dansanta personer, så är det att inom den klassiska musiken så är det väldigt vanligt att man inspireras av folkmusik av olika slag. Och där är ju dans ofta ett självklart inslag. Har vi några exempel på det här?
Alltså det finns ju lite olika exempel, ja. Dels kan man ju vara inspirerad av folkmusik. Mm. Jag tänker på Dvořáks Slaviska danser bland annat. Han mer inspireras ju av folkmusik mer än att ta faktiskt riktiga melodier.
Mm.
Sen finns det ju som då som Stravinsky eller som Bartok eller som Brahms som faktiskt använder riktiga melodier som finns och lägger in det i sina stycken.
Mm.
Och sen finns det ju gamla dansformer som polonaise, allemande, rigadon, alltså som har funnits med som barocken och tidigare, som också kommer från den folkliga dansen med, som man sen har sugit upp och som kompositör än idag använder som form för sin komposition.
Du nämnde ju Dvořáks slaviska danser där, och jag tänker att vi ska lyssna på en av dem som går i C-moll. Är ni danssugna när ni hör det här?
Ja, men man sitter ju och diggar med lite, absolut, ja, tycker jag.
Digga. Det blir digga.
Ja, inte dansa.
Nej,
man kan rycka lite med axlarna.
Jag kan bara hitta den här guppa upp och ner med huvudet dansen.
Sånt
passar. Sparka lite med benet.
Ja, jo, precis. Lite så. Absolut.
Ja.
Vad är det som gör då i musik att man blir danssugen eller att det känns liksom som att man vill digga med? Så otroligt töntigt uttryck. Dans. Jag vill ta tillbaka det.
Ja.
Ja, vad är det egentligen?
Ja, danssugen, sorry.
Att det rycker lite i kroppen. Ja.
Du tänker på svänget, ett annat liksom tabuord i de här sammanhangen.
Ja. Mitt bästa ord.
Nej, men om man ska lista synkoper som vi var inne på innan.
Mm, att det alltså inte ligger på slaget utan inte emellan.
Nej, precis. Alltså slagverk.
Mm.
Om man ska gå in på instrument. Mm. Det kan funka, tycker jag. Mm. Det har kopplingar till folkmusik som vi varit inne på.
Mm.
Det får ju gärna vara en jämn taktart. Alltså att man inte byter mellan 3/4 och 7/4. Alltså, annars så snubblar man ju av sina egna ben. Ja. Vilket jag i och för sig ändå gör. Så att jag kanske
och taktart,
bara kan...
vad är det?
Ja, Andreas, hjälp mig här. Taktart.
Ja, nej, men det är ju hur man...
bygger upp musiken.
Ja, precis. Indelar musiken i liksom mindre bitar. Det är ju, om det är till exempel 4-takt så är det 1, 2, 3, 4. Om en vals är 1, 2, 3, 1, 2. Så det är 3-delat. Lite svängigare i sig.
Mycket tydligt. Trioler, kan det vara svängigt?
Ja, det kan ju vara så. Mycket, alltså valser är ju som sagt 3-delade.
Då är man alltså 3 toner på ett slag.
Hur låter det, Andreas? Ja, i trioliga, men det roliga är att om man då, till exempel, har man en 4-takt. 1, 2, 3. Och så blir det... Men om man då har en snabb vals så tar det, har man ju det på ett slag per takt. Och då blir det bam, 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 bam. Så det blir i princip som triolor. Men alltså det är ju någonting där tredelade som gungar fint.
Ja.
De många av de klämmigaste psalmerna till exempel i 3/4-takt. Och så här valser som sagt var. Och...
menuetten som också förekommer mycket i symfonier. Alltså...
Och jag menar mycket av, alltså jazzmusiken har ju kanske inte, är kanske inte 3-takt, men det har mycket triolfrasering och lite, lite att det inte är så strikt utan det är lite gungigt.
Lite
så.
Löst och ledigt.
Ja, precis.
Så kan vi säga.
Och man kan ju också säga just valsen, det är mycket av, det är kända ju wienervals och där är det ju inte rakt heller att det är bam, 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 1, 2, 3, utan där gör man så att det, för att få det likt en riktigt karaktäristisk wienervals ska man sätta det första efterslaget, alltså en slag 2 i takten ska man sätta det lite tidigt och slag 3 lite sent så att det inte blir bam 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 utan bam 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 bam.
Ja.
Så blir det lite så extra svung i dem. Så att precis. Ja. Johann Strauss till exempel när han var ute och som var den stora valskungen så han var ute på turnéer och så hade han ofta med sig andra violinister och violaster och de som spelar altfiol alltså för att de kunde hur man skulle få det att svänga.
Hur kunde man kunde vara både tidig och sen på samma gång?
Ja, nej, men spela melodin kan liksom alla och så. Och spela baslinjen, den ska ju liksom vara strikt, men just det här
få rätt komp.
Ja, svunget, det är just andra viola och hornen som de är liksom efterslagsexperterna.
Det är de svängiga orkestern.
Det är de svängiga orkestern.
Ja, men det var dagens rytmskola. Man kan sammanfatta att rytmen det är ultimata för att få det lite svängigt. Och det sista vi ska höra idag är kanske ändå något av en personlig favorit. Vad ska vi höra?
Ja, det är inte mycket som får mig att vara riktigt danssugen. Och jag vet inte vad det här gäller. Får mig att vara riktigt danssugen. Men det är i alla fall dansant. Och det är Arturo Marquez, eller Marquez. Jag vet faktiskt inte hur man ska betona det.
Nej, men det kan någon som kan.
Ja, det är de som... Han är från Mexiko i alla fall. Han är född 1950. Marquez, han är mycket i det här mexikanska. Både hans pappa och hans farfar var livnärda sig. Mycket sådana här mariachi-musiker som liksom, ute på stan och spelar med... Det är liksom gitarrer och ofta någon lite skränig som vi tycker trumpet.
Mm.
Men mycket fest och så, mycket den mexikanska folkmusiken som han då kopplar in i det kanske inte klassiska musiken men symfoniska musiken för han skriver ju då för symfoniorkester.
Men mycket glädje i det här också.
Alltså väldigt mycket glädje. Och nu ska vi då höra Conga de Fuego. Så det är en liten conga. Då rycker det lite i axelpartiet när man hör den.
Upp och dansa nu. Nu får vi göra det.
Nu kör vi.
Väldigt och fint.
Men absolut, varför inte? Jag sitter inte helt still. Emily, vad känner du?
Ja, det var inte jättemycket som svängde hos mig, tyckte jag. Detta är inte riktigt min grej.
Nej.
Men Andreas gillar det och det är ju kul. Ja. Man är ju olika där helt
enkelt.
Ja,
precis.
Du har sagt ord som ta fram drinken.
Ja.
Medan vi lyssnar.
Ja, men det är ju...
Det är ändå godkänt,
ja,
tycker jag.
Nej, men för mig som inte dansar så är det här trevligt i alla fall. Mm.
Hur många svängiga element kan vi få in? Slagverk,
synkoper. Absolut. Synkoper.
Folkmusik inspirerat. Ja. Alltså det har ju något folkmusik inspirerat.
Ja. Glatt, helt enkelt.
Mm. Det är liksom det,
ja, men det,
alltså, det är liksom, ja, absolut. På. Inga konstigheter där.
Nej, men det förmedlar ju ändå en feststämning också.
Ja, absolut. Hörrni, tack så jättemycket för idag. Det var kul att nästan dansa med er. Vi har sittdansat lite. Glöm inte bort att det finns en spellista med musiken från avsnittet och andra dansanta tips. Du hittar den i beskrivningen och på malmolive.se. Lägger man dessutom upp ett videoklipp på sig själv i vår Facebookgrupp där man dansar till någon av låtarna från spellistan, så har jag kommit fram till att då får man ett jättefint pris. Så gör det. Det blir kul. Det gäller även er, Emily och Andreas.
Varför? Here I come.
Jag känner att jag kan nog skippa det priset.
Du vet ju inte vad det är. Det kommer vara sjukt bra. Ni där hemma, gör oss inte besvikna.
Jag vill inte dansa ihjäl mig bara, men jag vill ha priset.
Mycket bra. I nästa avsnitt så lyssnar vi på konstig musik, så missa inte det. Hej då!
Hej, hej!
Hej!
Du har lyssnat på Ljudcirklar från Malmö Live Konserthus. Symfonisk musik. Producent var Sofia Nilsson. Tekniker Mikael Körner. Ansvarig utgivare är Karin Karlsson.